Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd är idag lite extra långt ifrån varandra eftersom jag befinner mig hemma, men the show must go on och så vidare. Makoto, du finns inne på redaktionen.
Ja, jag sitter där ensam i studion. Det brukar vara du som har gjort det andra gånger, men nu får jag känna på det också.
Så är det. Och Frida som vanligt i London.
Ja, det stämmer. Jag är kvar.
Ja, men det är bra. Det är där vi vill ha dig. Och det är inte menat med någon slags med något annat än att vi väldigt mycket uppskattar det du gör där borta. För du har varit på fotboll i helgen också.
Ja, hela veckan känns det som. Eller ja, det blir ju mycket så nu.
Blir det fotboll i veckan också?
Ja, nej, men det blir det ju. Vad händer nästa vecka? Jag känner att jag tar det verkligen dag för dag just nu, hela livet. Men det är väl cupfinal, va? Nej, det är nästa lördag. Så nej, nästa på söndag blir det Arsenal Leeds. Nu är jag nog med i schemat. Ja.
Du tar match för match, helt enkelt.
Det gör jag verkligen. Det är så jag lägger upp mitt liv. Jag kollar spelschemat och sen utgår jag från det. Jättepraktiskt.
Jag känner igen den känslan, man. Kan man göra något den här dagen? Vänta, jag måste gå in på Footmob och kolla vad det är för matcher den dagen. Ja. Det var det.
Ja. Vi har nästan en full omgång att gå igenom. Manchester United Brentford spelar ju ikväll, men den är väl mer av akademisk betydelse nu. Det är klart att Manchester United teoretiskt finns med i snacket om Champions League-platser, men i praktiken så har vi väl räknat bort dem. Desto mer dramatik då, dels mellan Arsenal och Tottenham som vi ska prata om, men jag tänker framförallt på nedflyttningsstriden. Vi hade ju ett ångestmöte mellan Watford och Burnley. Burnley som var tvungna att ta 3 poäng borta mot Watford, och Watford som var tvungna att ta 3 poäng för att ha någon chans att vara kvar i diskussionen. Och det såg ju länge ut som att Watford skulle ta det där halmstrået och på något sätt hänga kvar lite i bakvattnet. Fram tills att, var det Brownhill som sa, han satte 2-1 målet,
ja, Jack Cork,
den där språngskallen.
Otroligt fin.
En riktig språngskalle, det uppskattar man ju.
Ja, alltså jag var så otroligt imponerad av alltså Burnleys, deras inställning, trots att de ligger under då med, vad blir det? Det var ju knappt, var det 7 minuter kvar av ordinarie tid eller någonting sånt?
Det var 82 eller 83 där någonstans som de satt, 83 tror jag till och med, de satt 1-1 och sen,
ja,
var det kort efter.
Men att de inte tappar tron, liksom, trots att McNeil, han fick inte med sig den här straffen som blev till en frispark istället, ja. efter att domaren hade granskat sin monitor, och sen så... Ja, och sen så själva målet som liksom dimper ner på Tarkovski och in i mål. De hade ju verkligen inte marginalerna med sig, så att de ändå borde ner huvudena och verkligen fortsatte försöka. Det hedrar de verkligen, men det är väl lite signifikativt för det Mike Jackson har gjort här sedan han kom in. Han har ju mest egentligen fått dem att tro på att det faktiskt är möjligt och inte ändrat sådär jättemycket i deras startelva och deras sätt att spela på. Och han får verkligen utdelning, får man säga.
Ja, alltså, känslan är ju att Sean Dyche kanske approach till den här truppen inte bet längre. De hade kanske hört samma förmaningar, samma
men tror du,
hot om,
tror
hot om våld vet jag inte, men
tror du
men,
inte att det var ett wake up call också?
Ja, men lite så här, samma, det har varit samma grymtningar från Sean Dyche i så många år, och det uppenbarligen så kände väl spelarna att men det här funkar inte riktigt längre. För även om han har gjort fantastiska saker, Sean Dyche, har varit otroligt nyttig för Burnley, så är det ju uppenbart att den här truppen hade mer att ge. Det ser vi ju nu. Men
vi var ju lite inne på det också där med att man på något sätt insett allvaret i när Sean Dyche fått sparken. Oj, är det här vi ligger på något sätt? Att nu har Sean Dyche fått sparken. Nu måste vi ta tag i det här.
Ja, så känner jag i alla fall.
Att, ja, den känslan får man ju ännu mer från den här matchen, hur de kommer tillbaka. Som sagt, marginaler, det var ju någon boll som dansade på mållinjen efter den gick i ribban där nära också i slutet innan de får 1-1 målet. Det var ju otroligt mycket marginaler på fel sida. Sen tyckte jag att jag måste bara lyfta målfirandet efter 2-1 målet när Brownhill jättefint placerar in den där bollen och sen bara börjar kuta så här i eufori. Och man ser efter att han har sprungit ett tag att han börjar titta tillbaka på att det är ju ingen som hoppar på honom eller drar ner honom eller någonting. Vart är alla? Men då har ju han sprungit så fort och ingen hann ju med honom när han bara sprang raka vägen hem.
Men 50 minuter också.
Jag tyckte att det jag lade märke till mest var ju hur otroligt förvånad han såg ut när det gick in i målet. Det var som att, och Mike Jackson själv var ju, han var ju kolung dessutom. Det var som att det var... Ja, det var delvis det här då, chocken över att de faktiskt fick in det där målet, men också Jackson som fortsätter bara behålla lugnet ända fram till slutsignal, för han kände väl att här vågar man inte ta ut något i förskott.
Blytung seger förstås för Burnley som skaffar sig själv lite utrymme nu nere i striden om de sista platserna för att hänga kvar.
Kan ju bara tillägga att Jackson, han har ju samma, om inte till och med bättre nu, vinprocent än Guardiola. En notis.
Med lite mindre statistiskt underlag dock.
Ja, lite grann, men ja, ändå.
Och Burnley skickade ju en passning till Everton då, som mötte Chelsea dagen efter.
Måste bara slänga in först att kan det här vara första gången i PL-poddens historia vi öppnar med Watford Burnley från en omgång? Det piggar upp något enormt, jag uppskattar det som bara den, men det var oväntat.
Ja, det var ju det omgångens viktigaste matchen då.
Ja.
Får man säga. Och nu ska vi se, hur var det de skrev? Exakt, catch us if you can. Ungefär.
till
Everton. Och så mötte Chelsea, och det kändes som att nu går tåget för Everton, för att det här är ju poäng de inte kan bärga. Men det kunde de. Chelsea ser ganska trötta och mätta ut den här säsongen. De har inte så mycket kvar att spela för. Den där tredjeplatsen kommer de lösa till slut ändå. Och sen är det FA-cupfinalen om ett par veckor som man siktar in sig på. Och dessutom Everton med allt att spela för, och en Jordan Pickford. Vilken match han gör. Alltså
var är kritikerna nu? Undrar jag. Jag har ju ändå känt att man har försvarat Pickford här ganska frekvent. Och ja, den räddningen han gör när han, jag förstår inte ens hur han hinner från den ena stolpen till den andra på så kort tid. Det är ju nästan så att Everton-spelarna, de ser ju lika... Ja, men lika chockade ut själva över att det där inte blir mål. Och sen så, vad är det minuten senare som fick för det här, rädda bollen med ansiktet? Vilken ofattbar match från hans sida. Och framförallt den räddningen. Jag tycker att det är säsongens räddning. Jag satt och tänkte lite på vilka andra otroliga räddningar man har sett. Och ja, de enda jag kan komma på är typ Ramsdale borta mot Leicester. Vi hade den Edouard Mendy mot Brentford i höstas var det väl. Ja, det är definitivt en av de bästa i alla fall. Om inte den allra bästa.
Alltså om den visar sig fixa ett kontrakt så är det ju punkt den alltså absolut häftigaste räddningen vi har sett den här säsongen, bara på effekten av den. Sen också det faktumet bara att inte bara att han hinner till den andra stolpen, men att han går ju också tillbaka i liksom ytan han kom ifrån. För han vände ju liksom sig om också samtidigt och räddade skottet på höger sida om sig själv efter att ha sprungit från höger sida. Är det en helt makalös räddning? Och det, på något sätt 50% ren skicklighet, 50% bara totalt adrenalin på honom, på att han bara, den här bollen ska inte släppas in idag. Det här målet ska fredas idag, punkt, oavsett vad. Och sen såklart han har hjälp av stolparna där i precis i situationen innan såklart, men är det makalös insats verkligen.
Men det var ju en helt galen match från start till mål. Det var så jag älskade som objektiv åskådare, så älskade jag intensiteten, jag älskade att det gnabbades på planen, att nej, man kanske inte älskar att Jeremina kastar sig som om man har blivit skjuten, men
det gör man ju lite
det
ändå.
Finns en,
det gör man ju
som
lite.
Som objektiv åskådare så ger det någon sorts effekt ändå. Alltså hur har han mage att slänga sig i vissa lägen på det sättet?
Ja, men nej.
Och han kom ju faktiskt under skinnet på Chelsea-spelarna, och en av dem som verkade ha allra svårast att hantera det var ju faktiskt Kai Havertz, som inte alls kom in i den här matchen, mycket tror jag på grund av att han lät sig påverkas av hur Everton-spelarna uppförde sig. Men nej, jag vet inte ens vad min favoritsekvens är, om det är Richarlison när han, efter att han har gjort målet, när han tar upp pyro från marken och kastar rakt in på bland egna supportrar. Det hade ju såklart varit hemskt oavsett om du var egna eller om du var borta supportrar, men just det där att han verkligen inte förstår att det kanske inte är en jättebra idé, det var en sån sekvens man minns från den här matchen. Eller som den här åskådaren, Everton-supportern i slutet av matchen som gömmer bollen under tröjan för att Rich James inte ska kunna kasta ett inkast. Det var och Frank Lampard hade ju väldigt mycket fokus på just Everton-supportrarna efter den här matchen, för de var ju, alltså vilket tryck de skapade, och det var ju fantastiska bilder där när laget lämnade med spelarbussen också, de har verkligen slutit upp nu bakom Everton, och det behöver verkligen det här laget om man ska orka nu hela vägen fram, och de här tre poängen var förstås hur tunga som helst.
Men det är ju svårt att inte sluta upp bakom ett lag som visar så pass mycket vilja och alltså tro som Everton gör i den här matchen, på att alltså visa att vi kommer inte åka ur. Vi tänker inte åka ur. Punkt. Oavsett hur mycket oddsen är emot så kommer vi inte göra det. Det är ju där de visar den här matchen. Jag tycker de har visat i många matcher här på sista tiden också, när de har steppat upp. I princip från förlusten mot Burnley så har de ju steppat upp och nästan på heroiskt vis. Så gnetar till sig 1-0 mot United. De sent mål mot Leicester som ordnar kvitteringen. De håller Liverpool på stången. Måste vara väldigt passivt. Men likväl över en timme, och sen det här mot Chelsea. Så det är ju, jag börjar ju tro att de klarar det här faktiskt.
Det är ju en del kvar att spela om. Det är otroligt tajt fortfarande där nere. Men det är också väldigt tacksamt möte just för Everton. Goodison är ju ett sånt där ställe som verkligen kan skapa den där fientliga stämningen. Det är ju en av de där arenorna som har det där riktiga trycket där allting bara väller ner på planen ifrån läktarna. Det är ju sannoliken inte alla Premier League-arenor som har, men Goodison på sin dag kan verkligen vara det stället. Och det är det man är lite, såklart, alltid när det byggs nya arenor och så vidare, är lite rädd för ska försvinna, såklart. De håller på att bygga en ny arena nere i hamnen.
Bortafacit är ju ett problem, kan man ju bara sticka in där ju, att de har vunnit en enda match på bortaplan den här säsongen. Det är ju egentligen rent sanslöst att man inte har vunnit fler, så det är väl det enda hotet då, möjligtvis.
Men också tacksamt för ett sånt här lag som, nej, men det de har nu, det är alltså orden från Frank Lampard och orden från fansen är: gå ut och kriga, spring på allt, spring tills, liksom, inte, tills benen trillar av liksom. Dyk in i allt, kriga till er det här. Perfekt att möta då liksom en, ska man säga, en stor klubb som är lite på stranden, som kanske inte kommer gå in 100%, de kommer gå in 95% i närkamperna. Som inte haft en jätteform senaste tiden. Och som dessutom vill spela fotboll på ett speciellt sätt. Kanske lite lättlästa. Det är ju liksom perfekt för Everton i det här läget. För det är ju klart att Chelsea är bättre på alla positioner än vad Everton är. Men det märks ju inte i en sån här match. När Everton får det att bli och handla om känslor liksom.
Det är ju farligt också att Chelsea har checkat ut redan, för att de har ju inte säkrat den här Champions League-platsen än.
Och, nej, det har de faktiskt inte gjort.
Jag kan förstå att de har mycket fokus på cupfinalen, för att ja, alltså det är ju alla, det är ju en titel man fortfarande kan vinna. Men ja, de kan inte fortsätta tappa hur mycket som helst. Det var ju mycket snack efteråt om det här att Lukaku fick sitta på bänken matchen ut, fick inte ens komma in, och Tuchel förklarade ju det med att han behövde göra tidigt byte där av Jorginho när Mateo Kovacic kom in. Jag kan ändå köpa den förklaringen, men det visar ju också att han vill ha in andra spelare framför Lukaku. Det var väl Pulisic och Hakim Ziyech var det väl som kom in. Så att, ja, han är inte högt i hierarkin så att säga, den gode Lukaku.
Nej, så är det ju verkligen, och det är väl kanske något som Chelsea saknar lite grann, en riktig hårdför central mittfältare. De hade kunnat behöva någon som, nu har de liksom en Golo Kanté som är en duktig duellspelare och en duktig liksom på att läsa ytor och sådär, men någon som kunde kliva in och ta den fysiska kampen mot Doucouré och det var Fabian Delph som spelade centralt i...
Man har ju glömt att den är kvar där.
Nej, men han har ju gjort ett par han gjorde ju en riktigt fin insats för några veckor sedan, nu kommer jag inte ihåg honom mötte då, där han var matchplanens bästa spelare, så att var ändå inte jätteförvånad av att han fick chansen. Men nu kom han ju, han var ganska sen in i duellerna och sådär mycket här, så att det var ju nästan så att jag blev förvånad när han fick sitt första gula, för jag tänkte, oj, hade inte han redan ett? Men det var en del som släpp undan sina varningar, eller där de hölls i alla fall ett tag, och han var en av dem. Men sen var ju inte, alltså Kanté spelade ju inte den här matchen, så att det var ju Ruben Loftus-Cheek som ju faktiskt precis var, ja, men kanske den enda som var riktigt bra, eller en av få i alla fall som var riktigt bra. Lampard sa ju det efteråt, att han fokuserade väldigt mycket på att plocka bort Mason Mount ur matchbilden, och det är ju lite ironiskt med tanke på att det var hans lärjunge lite grann när han var i Chelsea, eller det var ju Mount som han satsade väldigt mycket på, ja, både i Derby
redan i Derby.
Ja, så att det visar ju också att han Lampard hade i alla fall en tydlig plan, men sen så ska man ju utföra den också. Och måste bara säga någonting mer om Richarlison, för att det är ju en spelare som irriterar alla andra förutom då Everton och dess supportrar. Men han är ju verkligen han är en mardröm på många sätt, men att ha en sån spelare som springer och pressar och försöker, det är ju en oerhörd tillgång. Allt han gör är inte smart, exempelvis när han kastar in pyro på läktaren, men han ger ju alltid precis allt.
Ja, vad blir det för konsekvenser utav det där att han kastar upp den där rökgranaten?
Nej, jag tror inte det blir någonting, va?
Nej, kommentatorn
sa ju ingenting ens när det hände. Alltså han reagerade inte.
Nej, jag tycker inte att det är något att bråka om.
han tänkte ju inte sig för, ju. Alltså, så enkelt är det ju.
Nej, men de är känsliga för sånt där i England. Det är de ju faktiskt.
Men inte riktigt vana ändå, så de kanske inte förstår att den kan vara ganska varm och så, tänker jag. Jag vet inte.
Ja, det är möjligt.
Men vart fick han tag i den till att börja med?
Men den alltså, kastades ju in på planen.
Ja, men det är ju inte ofta man hittar pyro på läktarna i England överhuvudtaget.
Jo, alltså sådana rökgrejer.
Ja, i och för sig. Ja, det är sant.
Ja. Ja, de är rätt populära. Ja. Vanliga bengaler har jag nog aldrig sett.
Men
med sådana rökgrejer i olika färger har man sett rätt ofta.
Det är vanligt. Ja. För det har till och med Brighton på sina matcher. Så.
Ja,
till och med, säger jag precis som att det... Ja.
Men vi tittar på Everton, har en match mindre spelad än Leeds och Burnley, 2 poäng bakom. Tittar på spelschemat så har de Leicester borta, Watford borta. De kommer ju behöva göra någonting åt sitt borta facit. Framförallt den matchen borta mot Watford måste de ju vinna, för då kommer ju Watford dessutom vara avhängda i den där bottenstriden. Sen har man Brentford och Crystal Palace hemma och avslutar med Arsenal borta. Och det kan ju mycket väl vara ett Arsenal som i sin tur måste ta 3 poäng. Så att det är ingen jättelätt resa in de har här, om vi jämför med till exempel Leeds då, som hade tuffast möjliga motstånd i helgen när de mötte Manchester City. Det blev förlust med 4-0. Allra mest till oss Liverpool-supportrars stora förtret, känner jag ändå. Kanske var ändå Leeds-supporterna ännu surare, för att nu är de ju verkligen indragna i den här bottenstriden på riktigt. Med tanke på att Everton vann den här matchen och att Burnley vann sin match, så är ju nu Leeds och Burnley på samma poäng. Och Leeds har också ett ganska tufft, eller ett väldigt tufft schema kvar på sina fyra matcher då. Arsenal borta, Chelsea hemma, Brighton hemma och Brentford borta.
Ja, men det var ju inte alls den reaktionen som Leeds-supportrarna visade, alltså i samband med matchen, och definitivt inte efteråt. Det var ju en helt otrolig stämning, och de slutade ju inte sjunga. Från, jag tror en kompis som var på plats sa att de sista 20 minuterna och framåt så var den bästa stämningen han hade upplevt i Premier League, alltså på väldigt länge. Det var, de slutade inte sjunga, och tydligen Jesse Marsh, när han kom in på sin presskonferens, jag är så otroligt fascinerad av hans presskonferenser, jag drar upp dem i varenda podd, men det är för att han är så annorlunda jämfört med alla tränare.
Han är så amerikansk, menar du?
Ja, så att han hade ju liksom dragit igång en... Ja, men det första han sa när han kom in, innan någon ens hade hunnit fråga någonting, var "Stuart Dallas, it's not looking good." Det var det första, alltså så superdramatiskt. Och alla bara, ja okej. Okay. Och det har ju visat sig nu att Stuart Dallas tråkigt nog har brutit lårbenet, är det det heter? För lårbenshalsen är någonting annat ju. Lårbenet.
Ja, lårbenet. Det är ju sjukt i sådana fall.
Ja, och de hade ju otur där, alltså att Liam Cooper också skadades redan under uppvärmningen. I Dallas fall måste jag ändå säga att, för det var ganska tydligt att Marsh hade sagt åt Leeds att ge inte City-spelarna utrymme och vara riktigt fysiska. Alltså lite så här Atletico-style ändå. Och Dallas, när han går in på Jack Grealish där, det är hans femte tackling i matchen. Eller om han till och med hade tacklats fem gånger innan dess. Och han är ju så sen. Han borde nästan ha förstått att jag kommer inte ha någon som helst chans att nå den här bollen. Så att det var ju riktigt olycksaligt för honom att han skadar sig själv helt enkelt. Och får frispark emot sig på kuppen där. Så det ser ju inte alls bra ut för honom. Och det är ju sånt där som Leeds verkligen inte behöver nu när de ska möta lite mer överkomliga motstånd härnäst. Men Jesse Marsh, om det är någonting han är bra på, så är det ju att motivera dem och sådär. Och jag tycker väl ändå att de visar rätt goda tendenser i den här matchen, även om City hanterade det väldigt, väldigt bra. Det är nästan som att de har lärt sig efter att de har mött Atletico nu två gånger om, så har de lärt sig hur man ska stå upp mot lag som försöker sig på sådana grejer. Och Laporte tycker jag gör rakt igenom en superb insats.
Ja, verkligen. Och, nej, men Manchester City, det kändes, tyckte jag, alltså nu ska jag kliva in i mitt Liverpool skinn. Så kändes det här som den sista chansen lite grann. Härifrån så kommer inte Manchester City tappa några poäng. Visst att det finns några som sitter och hoppas på att Aston Villa ska göra något, bara för att det är Steven Gerrard och Coutinho och så vidare sista omgången. Men ett Aston Villa utan något att spela för mot ett Manchester City med allt att spela för. Jag ger Aston Villa 0,1% chans att vinna den matchen. Så att jag tror att det här var den bästa chansen som för Liverpools del att försöka hämta in några poäng.
West Ham borta?
Nej, men alltså West Ham med det är väl nästa vecka, va?
Ja, vad blir det? Dagarna flyter upp. Nej, det är väl nästa till och med.
Är det nästa till och med? Ja, jag vet inte.
Eller slutet av nästa blir det.
Har ju inget kvar. De har ju dessutom knappt några försvarare kvar. Jag vet inte.
Men du tror inte på Newcastle då, att de kan göra en betydligt bättre insats än vad de gjorde med Liverpool?
Nej, okay. Det tror jag inte. Jag tror, alltså, det hade krävts någonting som påverkar utifrån. Och den här dubbeln då mot Real Madrid hade kunnat vara det. Nu såg vi att nu fick Manchester City en tuff match mot Real Madrid, roterade en del, kanske inte skulle vara lika synkat. Ja, men det var nog den chansen framöver här, visst det ska eventuellt spelas en final om man tar sig vidare från semifinalen då i Champions League och så vidare, men det kommer ändå vara ligan som man har att fokusera på framöver, och det, då kommer man lösa det helt enkelt.
Jag skulle, alltså, du ska nog inte räkna bort efterdyningen av returen oavsett hur den går heller, alltså, om, säg att nu Real Madrid skulle vända det där, den smällen för City mentalt och sen koppla om till en Premier League-match mot det här Newcastle, det ska man inte bara förutsätta att de löser, inte heller om de skulle vinna, börja blicka mot CL-finalen och sen då matchen mot Newcastle, den skulle jag se som en ganska stor möjlighet ändå spontant, och sen då den här veckomatchen mot Wolves borta, Wolves som är ett erkänt bra lag och fått ha i ordning på saker och ting. Jag tycker de fortfarande,
ja,
det finns
inför den här, nej, efter den här
men
sämsta insats för säsongen, men visst, absolut.
Ja, men grundnivån hos Wolves ändå, ja, tycker jag att det ska finnas någonting i det, ändå ett lag som ligger på den övre halvan.
Ja, men absolut, det går alltid att hitta liksom halmstrån sådär, men för min del, så när jag satt och tittade på det här spelschemat för ett par veckor sedan, så kändes det som att Brighton borta var den tuffaste matchen på förhand. Då är Brighton i väldigt fin form. Och sen så var det just den här Leeds borta. Leeds, det är också en fientlig arena. Kanske lite trötta, kanske lite roterade. Man vet ju aldrig om det är liksom Nathan Ake som står där som mittback. Om man har lite skador och sådär på ordinarie mittbackar, då kan ju någonting hända, men City löste ju det här utan problem. Ja, Nathan Ake gjorde dessutom mål. Han spelade vänsterback.
Ja, men jag känner väl lite grann just det där med Real Madrid-matchen. Jag är nog, om jag hade varit Pep, så hade jag nog varit mer orolig för skador kontra att de skulle bli mentalt påverkade av att eventuellt förlora mötet. För att även om de vilade en del spelare här, alltså De Bruyne, Bernardo Silva, så vore det ju ändå hårda slag och bli av med dem på längre sikt. Så att det, ja, de får bara hoppas att det inte blir som alltså att de åker på fler skador där, för att det har ändå varit ett tungt tapp med Kai Walker och sådär.
Mm. På tal om Newcastle då, som de möter nästa helg, så möter de den andra utmanaren om titeln då, Liverpool, på hemmaplan i lördags, den tidiga lördagsmatchen. Också en del frågetecken då, med tanke på att Liverpool hade sen onsdagsmatch, sen tidig lördagsmatch. Mycket frågetecken runt det. Det var också ett ganska roterat Liverpool, men 1-0 tidigt i matchen. Sen kändes det inte som att Newcastle hade sådär jättemycket att svara med, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Det kändes som att Liverpool bara kontrollerade matchen därifrån.
Lite besviken ändå på Newcastle, och de var ju besvikna på sig själva också efteråt, för att de fanns ju ändå, hur starka Liverpool än har sett ut, så fanns det ju ändå en liten möjlighet i och med att Klopp bestämde sig för att rotera ganska så kraftigt ändå. Eller det öppnade i alla fall för att eventuellt skulle kunna gå att få med sig någonting här. Men nej, de var inte alls i synk, och mycket berodde ju på att trots att Liverpool gjorde sina förändringar, så påverkade ju inte det den försvarsmässiga strukturen. De sprang väl offside 9 gånger, det var ju nästan smärtsamt att titta på. För man satt och tänkte liksom, men har inte Newcastle förstått nu att de går i samma offside-fälla gång på gång på gång på gång utan att lägga märke till det förrän liksom långt efter att domarna har höjt flaggan, trots att alla andra såg att spelaren i fråga var offside med flera meter. Så att det hände lite för ofta. De var inte riktigt de fick helt enkelt inte ihop det, och avsaknaden av kvaliteten var ganska påtaglig, så att det märks att det fortfarande är en väldigt stor skillnad rent kvalitetsmässigt mellan de här lagen, och både James Milner och Joe Gomez måste man ändå lyfta. Alltså Gomez höll ju Alanza Maximan tyst hela matchen i stort sett.
Ja. Ja, men som defensiv högerback så är han faktiskt väldigt, väldigt bra, Joe Gomez. Det var ett tillfälle där när man Man är så van vid att varje gång Sam Maximan har bollen och kliver in i banan, han har den där kontrollen, att han liksom inte blir av med den, att han alltid tar sig ifrån sin försvarare. Men där Gomez bara klev in och tacklade bort honom och tog bollen liksom. Det märktes att det är inte så ofta han möter så pass defensivt starka högerbackar i ligan, Sam Maximan.
Mm.
Sen är ju Joe Gomez också mittback egentligen, så att,
men man tappar, nu blir man lite sådär, eller de här senaste veckorna så har jag känt att sen Maximan, det är mycket sådär, mycket show och lite, jag får ut väldigt lite av det. Nu börjar bara dessa bli lite, så här, lite frustrerad ändå, hans vägnar på något sätt, att han måste få till lite mer av en slutprodukt om, ja, man ska koppla ihop honom med de här stora klubbarna som han ju faktiskt har kopplats ihop med. Mm. Och han lär väl ändå lämna i sommar. Det har ju varit väldigt mycket snack om det i alla fall. Så att...
ja, det är Adama Traoré-vibbar på honom. Det är det absolut. Sen är det klart att vi efter liksom 70 spelade minuter så sätter Klopp in Fabinho, Salah och Thiago.
Ja, det är ju taskigt.
Och då när Newcastle redan har liksom svårt att hänga med i matchen och skapa någonting överhuvudtaget, så blir det såklart ännu svårare.
Mm.
Och jag menar, även om man tycker att Newcastle borde jaga efter tidigt mål, så vinner Liverpool skotten med 24-4. I den här matchen, så det var ju otroligt ensidigt.
Det är ju så pass bra Liverpool är just nu, att man bara kan avfärda den här typen av matcher på det liksom, så även om det bara blir ett mål, så man verkar ha full kontroll på i princip varenda tillställning man spelar just nu. Så att det är ju mer tänkbart att Liverpool går rent än att City ska tappa ändå totalt sett inför slutspurten, och då har man ju ändå Tottenham kvar, men efter det så är det ganska behagligt schema för Liverpool, men de ser ju orubbliga ut just nu. Jag ser ju inte hur Villarreal till exempel ska kunna vända det här i returen.
Nej, de hade inte mycket av anfallsspel i den Champions League-semin.
Ville väl inte det heller.
Nej. De kommer få behöva hitta på något annat på hemmaplan, så är det ju. Vi ska ta oss till kampen om att få spela Champions League då nästa säsong. City och Liverpool är redan matematiskt där. Och det är väl ingen som tvivlar på någonting annat heller. Arsenal och Tottenham krigar om den här fjärde platsen då bakom Chelsea. Och även om Chelsea bara är 3 poäng före Arsenal och 5 poäng före Spurs då i dagsläget, så har de dessutom en målskillnad som gör att man ser väl inte riktigt Chelsea dra sig in på allvar i kampen om den här fjärde platsen, eller?
Ja, man vet aldrig. Jag tror väl inte det heller. Chelsea...
De ser rätt trötta ut visserligen, men...
Ja, men Chelsea är ju ändå ett sånt där lag som kan skaka fram resultaten på något sätt, liksom de gjorde mot West Ham när de vinner efter ett mål i, ja, med bara någon minut kvar, så att... Jag tror väl också att de ändå kniper den där tredje platsen i slutändan. Men ja, fjärde platsen är ju onekligen up for grabs.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi kan väl börja då med Tottenhams seger över Leicester. 3-1 vann man den matchen med. Dejan Kulusevski kom in, stod för 2 assist, båda 2 till Heung-min Son, som alltså det sista målet är ju,
det är helt okej.
Det är ingen dålig träff. Han är i grym form plötsligt, Son. Jag vet inte vad som händer. Det går 2 matcher utan att varken han eller Kane har rätt ena skott på mål, och så plötsligt så gör han såna här grejer.
Ja, det är ju den kvaliteten han har och kan plocka fram också. Han hade väl fått reda på någon minut innan han drog till med det målet att han skulle plockas av. Så att Conte sa det efteråt, att det var nästan som att han liksom ville vill ja, göra en sista grej då för supportrarna som givetvis då gav honom stående ovationer när han lämnade. Men ja, när det fungerar för Son och när det fungerar för Harry Kane som ju inte hade gjort mål på, ja, men det var ju hur många, var det 6 veckor någonting sånt där i ligan? Det var väldigt länge i alla fall. Och dessutom då när Kulusevski, ja, men det var ju skönt med tanke på att han faktiskt fick inleda på bänken, att han ändå kan komma in och ha en sorts effekt som Lucas inte hade haft på anfallsspelet. För framspelningen där till Sons mål, första mål, är ju, den är ju faktiskt helt fantastisk. Och det var, annars var det väl, alltså, Christian Romero är väl en sån man kan lyfta fram också. Det är väl till och med han som tacklar så Junsu där var på bollen, det imponerar hos Kulusevski.
Ja, den är gränsfall den tacklingen.
Ja, men det var lite så Romero som han var matchen igenom. Han låg väldigt tätt på Leicester hela tiden och hindrade ju dem att skapa allt för mycket, även om Spurs kanske inte var sitt bästa jag där under första halvleken ändå. Så ja, sen fortsätter ju Leicester ha sina problem i försvarsspelet som Brendan Rodgers är fortsatt irriterad över. Så att det var ju en viktig seger om inte annat efter de här veckorna för Tottenhams del.
8 assist på Kulusevski nu på 14 spelade matcher och dessutom 3 mål.
Är inte 9 till
och med? Det är ett ganska bra...
9 måste det bli, va?
9, ja, enligt transfermarkt är det bara 8. Men...
Oavsett många assist, han har gjort det bra, kan vi konstatera, oavsett om det är 8 eller 9.
Verkligen. Ja, och plus 3 mål då, så att jag menar 11 poäng på 14 matcher ifrån, jag menar, att komma in så här i det här laget i det skedet på säsongen efter att inte spelat så mycket fotboll under hösten, blivit mycket bänksittande i Juventus, och komma in och glida rätt in i det här laget och bli så betydelsefull, det är otroligt imponerande, och de älskar ju verkligen Kulusevski i Tottenham just nu.
Ja, vi skön, som sagt, skön reaktionen då från honom på det här att han blev bänkad, att han faktiskt kan komma in och göra skillnad som han ändå gör i slutändan. Det måste vara skönt för honom själv om inte annat.
Han hade alltså 1+3 på sina 20 spelade matcher i Serie A, inklusive inhopp då. Nästan, det var väl nästan bara inhopp om man ska vara riktigt ärlig. Medans han har 3+8 då på 14 matcher i Premier League. Det är ett rejält lyft.
Han är ju uppe på samma siffror som Kane när det kommer till assist för säsongen. Om man tar de registrerade. Kane har ju väldigt mycket mer hockeyassist och sånt också och ligger bakom annat. Men det säger mycket också om vad ett miljöombyte kan göra. Det säger mycket om hur mycket effekt det kan ge att få en roll som passar en mycket bättre än det han fick i Juventus, där han ofta användes som forwardkomplement till Ronaldo förra säsongen. Och sen den här säsongen så har han ju varit väldigt mycket in och ut snarare ur laget och inte riktigt kommit till sin rätt och mest fått anpassa sig efter andra. Det har han ju fått göra här också, men det känns ändå som att rollen är ju skräddarsydd på ett helt annat sätt och att den har bara funkat helt perfekt. Och om de inte köper loss honom nu så är jag ju väldigt, väldigt förvånad.
Det är väl lite längre lån, va, först som sträcker sig bortom sommaren liksom.
Det är väl så att om de väljer att aktivera nu så kan de få honom något billigare än om klausulerna går in och gör att han måste köpas. Så det känns ju från Tottenhams del som att det är bara att punga ut nu och säkra egentligen. För att tjäna lite pengar på sikt. Men oavsett så kommer han ju spela i Tottenham nästa säsong i alla fall.
Lite intressant också stats där, att de har gjort Tottenham alltså 39 mål under de senaste 16 matcherna, trots att de inte har gjort mål i 5 av dessa. Det är ganska många fullträffar där.
Väl när de gör mål så gör de många mål.
Ja, precis. Då brukar det rinna iväg. Sen blir det ju jättespännande att se vad som händer i sommar med Antonio Conte, som ju inte helt avfärdade det här PSG-ryktet direkt. Och vem ska då kliva in? Jag sitter ju givetvis i Graham Potter-båten och hoppas att han i så fall får chansen. Men ja, vi får väl se.
Det är det inte upplagt för Pochettino då?
Alltså, nej, men de var inte helt överens ju på ledningssidan där. Det är vissa som motsätter sig att Pochettino skulle komma tillbaka.
Intressant, tydligen. Intressant.
Vi får se vad som händer.
Verkligen. På andra sidan då, det där strecket just nu, befinner sig Arsenal på fjärde plats som besegrade West Ham med 2-1. West Ham decimerat, framförallt i backlinjen då. Ryan Fredericks kommer in på ytterbacken och Sofal får kliva in och spela mittback tillsammans med Kurt Zuma. Ja, vad ska man säga om den här matchen, Frida?
Alltså det var en ugly win för Arsenal.
Ja, det var inte någon speciellt välspelad match från någon på planen. Det kändes som det saknades kvalitet på något sätt i den här matchen. West Ham såg tröga ut och lite feltajmade. Jared Bowen sprattade väl till och sådär. Jag tyckte Declan Rice, jag tyckte att han ser lite, jag vet inte om han ser lite sliten ut.
Ja, vi får komma ihåg också att de spelade ju matcher mot Frankfurt, ja. Eintracht Frankfurt tidigare i veckan, och så har de ju en ny match mot dem nästa vecka. Det blir förlust i första mötet, så att de har ju säkerligen mycket av sitt fokus på den returen också, för att det var en match som de borde ha vunnit, så att de känner antagligen att trots att detta är på bortaplan så har de fortfarande stora möjligheter att gå vidare och vända på det 1-2 resultatet. Men det gick ju ut över den här matchen, och Arsenal är ju inne i en sån period nu där, ja, men nu känns det som att det bara handlar om att få med sig 3 poäng. Spelar ingen roll hur det ser ut, får bara med 3 poäng. Och det får de ju, så att på så vis så är det svårt att ha så där väldigt mycket att beklaga sig över. Å andra sidan så kan man väl peka lite på målet de släpper in och känna att där borde de kanske ha varit lite mer vakna och uppmärksamma. Men samtidigt så fortsätter göra mål på fasta situationer, så att poängen ska in, och det är det viktigaste.
Otroligt alltså, fin löpning av Gabriel där till målet också.
Han har gjort det flera gånger ju. Så den jag drog som minnes av direkt var ju Leicester borta, när han också tar en sån väldigt bra löpning. De får ju ut väldigt mycket av sina fasta situationer. Arsenal har fått det den här säsongen, och det var bra timing på den här gången också.
Ugly away wins, det är ju inte direkt vad man förknippar med Arsenal, men de har det i sig också.
Ja,
för tiden.
Får vi nämna också att det var Rob Holdings första mål för Arsenal någonsin. Det är ändå lite sådär överraskande när man har spelat. Ja. Och sen så, jag vet inte om ni såg vad Aaron Ramsdale sa i Sky. Det var ganska hårt, tyckte jag. Men
vad elakt ju till och med.
Han sa ju att det tog bara 6 år och en ny hållinje, sa han till Rob Holding. Och det är ju lite kul med tanke på att Holding ju har gjort en väldigt uppenbar hårtransplantation. Ja. Där han ju faktiskt ser ju riktigt bra ut i det. Alltså det har ju verkligen blivit hur bra som helst, får man säga. Ibland blir det lite sådär halvdan, som i Wayne Rooneys fall.
Ja, jag tänkte precis på Wayne Rooney.
Men det gör ingen jätteskillnad, men i Holding nästan överraskade jag såg honom första gången och tänkte, vem är det där? Så som en helt ny människa. Ja, uppenbarligen kan han nicka också, så.
Han fick lite bättre fäste på bollen nu då.
Precis.
Med några hårstrån i pannan.
Fäste i dubbelmärkelse. Alltså det är intressant här med att tycka att Edin Ketti är så pass självskriven där uppe på topp just nu, som han har varit sista matcherna med. Han borde ju gjort ett mål här idag, eller i den här matchen, tycker jag, faktiskt, sett i lägen när han ändå skapar sig själv. Men att så tydligt skiftat från Lacazette, som i och för sig inte gjorde några mål men bidrog på andra vis, till att Edin Ketti på något sätt verkar bli första valet nu.
Ja, alltså jag tyckte också att Enkettia han var i alla fall aktiv. Sen tycker jag att han tar fel beslut ibland, att han går på skott när han verkligen inte borde göra det, och ja, men lite sådana där grejer där han kanske inte är tillräckligt skärpt. Men i den här matchen så var han ju definitivt, nu var det väl Rob Holding som blev utsedd till man of the match, men annars hade Enkettia nog kunnat vara runner-up.
Verkligen,
han såg väldigt pigg ut. Och företagsam nu. Allt man vill nu ju är att den här dramatiken lever till den 12:e, när vi har Spurs mot Arsenal på Tottenham Stadium. Men vi får se, nästa vecka så har Arsenal Leeds hemma. Känns som en match som de ska kunna hantera, samtidigt som Spurs då i sin tur ska till Anfield, och det kan ju faktiskt vara så att det skiljer mer poäng mellan, det skiljer 2 poäng nu, det skulle kunna skilja 5 poäng faktiskt mellan de här två lagen inför det mötet. Och det kommer ju såklart fortfarande vara dramatiskt, men då kommer vi ha ett Arsenal som är nöjda och kan leva gott på en poäng i det mötet, och det är lite synd. Man vill ju verkligen att det ska vara två lag som behöver, som vill gå för segern.
Ja, det känns ju som att Liverpool Tottenham kommer ju att ta koll på en av striderna. Vi kommer inte få båda striderna levande på något sätt. Det är ju känslan. Nej. I alla fall.
Ja. Ja, Arsenal, eftersom de har fler poäng än Tottenham, så kommer de ju alltid vara nöjda med en poäng i den matchen, visserligen. Men jag vet inte, det är lite synd att vi inte har dem helt jämnt inför den matchen, och vi får väl se ifall kanske då Chelsea, jag vet inte, vad har de i helgen?
Wolves, va?
Wolves, ja, det är ju ett lag som verkligen är på stranden. Brighton hade, vi kan väl ta den då, Brighton hade åkt från stranden på sydkusten upp till Birmingham och hittade ett Wolves som befann sig på stranden. För att de har inte sett pigga ut senaste tiden, Wolves, så det här var ingen bra match.
Nej, verkligen inte. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt, men någonting är det ju, att de släpper in tre mål. Det hör inte till vanligheterna heller, så Bruno Lage var inte speciellt nöjd, och det kan man ju förstå. Men å andra sidan fortsätter man att bli imponerad av Brighton, som nu har 44 poäng, bäst någonsin i ligan. Känns som att Potter bara slår sitt eget rekord säsong efter säsong. Och också den här fantastiska sekvensen med McAllister som först missar en straff och får en ny chans ett par minuter senare efter att Danny Welbeck har gjorts ner i straffområdet och sätter den andra. Det är inte ofta ändå man ser en straffskytt gå fram och lägga en så omgående, typ tre minuter efter att man har missat. Det var kyligt ändå av honom och lyckas på, förmodligen framförallt väldigt, väldigt skönt att han faktiskt fick in den bollen. Och sen så var det ju ett jättevackert mål från Trossard också, som lurar bort Moutinho är det väl helt, och ja, så blir det ju 3-0 till slut, så att en väldigt säker seger från Brightons sida som förtjänade den fullt ut.
Ja, verkligen. Det var ju ett lag som enligt klyschan ville mer. Men det är ju remarkabelt tycker jag att Brighton, som vi har skällt lite på den här säsongen, som ju bara kryssade och kryssade och kryssade och kryssade.
Du som skäller, det är inte jag.
Ja, men vad fan, ja,
du var i och för sig kallat Brighton typ det mest frustrerande du vet i din vardag.
Nej. Neil Mopé är det mest frustrerade. Jag vet. Och han var inte på planen nu, så att
men, då gillar du Brighton.
Nej, men det var ju också varit lite stämning mellan, ja, men Potter har sagt ifrån fansen som inte har varit helt nöjda. Det har ändå känts som att det har varit lite mer frustrerat den här säsongen i Brighton än vad det har varit tidigare under Potter. Ändå så är man uppe här på ett nytt poängrekord i Premier League. Det säger någonting om den här truppen, och vi vet ju att alltså med alla de kryssen som många av dem borde de ha vunnit om de bara kunde skjuta bollen i mål, så finns det ju oerhört mycket mer att ge i det här laget, och Potter har ju verkligen skapat någonting här också, om man säger.
Ja, han ska ju till en större klubb, känner man ju, eller ta över Englands landslag, någonting i alla fall. Det är, han förtjänar att få den chans.
Ja. Och vi får väl se då vad som händer. Vi hade ett par
får vi säga någonting om Norwich?
Ja, de är ju matematiskt borta nu.
Ja, Aston Villa Norwich 2-0. Olly Watkins och Danny Ings i målprotokollet. Och vi tackar så mycket för den här säsongen, Norwich. Vi ses om två säsonger igen.
Du tror det? Ja.
Alltså det brukar vara så. Ja, vi har Fulham uppe nästa säsong då, så ska de åka ut och sen så kommer Norwich upp.
Ja, alltså rent så statistiskt så har de ju haft den sämsta offensiven i ligan. De har haft färst chanser, avslut på mål, avslut i mål, och sen så ligger de i botten sett till antalet insläppta mål och tillsläppta chanser och allt möjligt. Så det har ju inte alls gått deras väg. Har ju dessutom bytt tränare en gång, och sen så har ju värvningarna inte fallit så väl ut, för att de spenderade ju ändå en del, alltså för att vara Norwich, de kan inte spendera speciellt mycket, men spenderande ändå lite på Rashica, jag vet aldrig om jag ska uttala det, Rashica eller Rashica.
Rashica väl?
Rashica. Så säger man i Sverige, det gör man inte kommentatorerna här, så man blir ju förvirrad. Och sen hade vi ju den fantastiska Josh Sargent som fick skina i en match. som jag har varit, jag har hackat mycket på honom, stackars Josh. Sen slutade jag för kände att det finns ingen mening längre. Så är det
han,
bara.
Han skulle fått den där hattrick, eller bollen.
Nej,
som alltså man inte fick ta. Han skulle fått den, det var hans enda två mål.
Och sen så har vi ju lånen som inte har stuckit ut riktigt. Alltså Billy Gilmore har inte fått det lyftet som särskilt Chelsea-supporterna säkert hoppades att han skulle få. Så att, ja, det är ju mycket som har gått emot dem på alla de planen. Sen så nu så kommer de väl försöka. Jag hörde att sportchefen Stuart Webb sa det, han är ju en väldigt så här realist, men han pratar ju mycket om det här med långsiktiga värvningar. Jag vet att de ska investera 6 miljoner pund i sin träningsanläggning, vilket gör att de kommer få jättefina faciliteter och ja, jättebra förutsättningar. Och sen så har de ju Dean Smith som ändå får se som en av landets bästa tränare ändå, så att det finns ju goda chanser för dem att ta sig upp igen. Jag tror väl däremot det de saknar är väl lite tydlighet kring vad det är för typ av lag. De är ju inget, det var ju inte som när Leeds kom upp eller Sheffield United kom upp. Nu har ju Leeds haft det tufft den här säsongen och Sheffield United åkte ju ut, så att det är inte som att det är ett segerrecept. Men Norwich är ju lite sådär när de kommer upp att, ja, men vad är de? De spelar hyfsat bra, spelade ju faktiskt rätt hyfsat bra i den här matchen mot Villa också, men det är inte tillräckligt. De behöver ju att värvningar faller väl ut och allt det här, så vi får väl se vad de hittar på till nästa säsong. Kan ju Dean Smith få lite mer tid på sig i alla fall att bygga något eget.
Jag håller med lite om att det är lite identitetslöst på så vis. Alltså Leeds hade ju tydlig idé, som du sa. Sheffield hade en tydlig idé, fast kanske motparten till vad Leeds hade. Brentford lika så när de kom upp nu här och gjort det fint. Alltså Norwich, Sverige, som sagt, det är bra spelare av de du nämnde, förutom någon så vi har Ozan Kabak som inte fått komma igång av skadeproblem, som är en duktig mittback, det såg vi ju i Liverpool-tröjan. Pierre-Les Melou, meriterad mittfältare från Ligue 1 också, som har kommit in, men det känns inte som att vi har någon struktur eller tanke med alltihopa vart de vill. Så att det får de ju jobba fram och finslipa här nu under Championship-tiden, någonting som faktiskt funkar i Premier League också. För att de har ju uppenbarligen varit lag som funkar i Championship, men nu måste de ju... Den här nästa gång de kommer upp, då hoppas vi att vi har ett Norwich som är förberedda för det, för de har ju inte varit de senaste gångerna.
Nej. Det kändes som de var bättre förberedda förra gången de var uppe än den här gången, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ska Max Aarons dra nu till sommaren? Det börjar bli dags, va?
Max Aarons ska dra, det pratades om, ja, nu blir vi silly på den här, men det har pratats om både Tottenham och Manchester United som har varit intresserade. Men vi får väl se. De kommer inte kunna hålla kvar i honom. De kommer heller inte kunna kräva samma peng som de gjorde förra gången. För han har i ärlighetens namn inte varit riktigt så bra den här säsongen som han var förra gången de var uppe. Känns han har inte varit så framträdande i alla fall.
Nej, känns det som att Jed Spence kommer hamna i Man United. Eller jag börjar tro det i alla fall. Men vi får väl se var Max Aarons landar.
Ja, vi får se. Ett riktigt trött mittenmöte kvar att avhandla. Southampton Crystal Palace. Och anledningen till att jag blir extra trött på det här är för att om inte Wilfried Zaha hade gjort det här målet i 90 plus 2 så hade jag haft 13 rätt på stryket.
Oj.
Fick jag det sagt också, men den sved, kan jag säga. Den sved.
Det som fick mig att hoppa till i den här matchen, det var när Patrick Vieira på presskonferensen efteråt jämförde Zaha med Matt Letizier. Och ja, alltså absolut, det kan man ju göra. Men med tanke på hans uttalanden de senaste veckorna, han har ju blivit en riktig konspirationsteoretiker, så hoppar man till innan man insåg att han menar ju som spelare, självklart. Och det är ju för att han tycker, eller för Vieira tycker ju att Zaha är en sån spelare som förtjänar att finnas med i Premier Leagues Hall of Fame i framtiden, att han har gjort så mycket för ligan, men att han kanske inte har spelat i klubbar. Han fick ju chansen i Man United, men att han inte har lyckats i alla fall i en stor klubb, men att han har presterat på en så pass hög nivå för Crystal Palace att han förtjänar det. Det kan man ju diskutera. En annan sak man tar med sig är väl SS mål också, hans första sen hans svåra skada, och det syntes att det betydde väldigt, väldigt mycket för honom.
Alltså angående så, alltså, det säger ju en del om att han verkar ju velat gå bort varenda fönster. Så har det pratats om att han ska till någon större klubb, och det har aldrig blivit.
Men inte förra sommaren väl? Förra sommaren var det väl ganska lugnt.
Ja, han var väl fortfarande på tapeten ändå, liksom flög runt i ryktesradarna. Så det känns som att det är konstant prat om att han ska gå till någon klubb som är något snäpp uppåt i hierarkin. Men han fastnar i Crystal Palace och har gjort det så pass länge som han gjort nu. Det känns ju som att han inte riktigt har någonting, ser ju de andra klubbarna som gör att de inte har värvat honom.
Ja, men alltså det var ju, alltså man tänker när var det, ja, men det måste ju vara 2019 då när Emery var där och i Arsenal, och Emery ville värva honom till Arsenal och men var väldigt tydlig med det. Men Arsenal ville i slutändan inte göra det. Var det den sommar man gick för Nicolas Pepe? Det borde ha varit 2019, va?
Det var, kom inte Pepe 2020? Eller var det 2019 till och med? Kanske det var.
Minns inte. Det,
alltså det blandas
åren,
ihop tiden.
Åren flyter ihop. Men oavsett vad, man gick för någon annan istället för Zaha. Eller var det Aubameyang var det ju som kom? Var det inte Aubameyang som blev klar? Eller det var året?
Nej, men Pepe kom 2019.
Ja, senare. Men då är det Pepe jag tänker på antagligen. Mm. Men att Emery hade velat ha Zaha i alla fall, som var mer etablerad i Premier League och kände till ligan. Men så blev det ju inte.
Vi tar och passar på och kastar in lite frågor vi har fått från Twitter. Mattias skriver: Mané och McTominay, två spelare med alldeles för få röda kort genom karriären.
Fick Mané, han fick väl rött kort då när han manglade Ederssons ansikte.
Det fick han, definitivt.
Den var inte snygg.
Den var inte så snygg. Det var väl i och för sig kanske inte med avsikt. Han gick efter bollen. Han har ju gjort fulare grejer, om man säger så. Mer med intention.
Ja,
en hel del armbågar.
Ja, men jag kommer ihåg på Stamford Bridge den här säsongen. Var det Azpilicueta han sänkte då, va?
Precis, efter bara typ 13 sekunder eller något sånt där.
Just det.
Lite övertänd i början. Han hade ju en situation här också där han gick in med dobbarna när han jagade bollen mot Dubravka i matchen i helgen, som han fick gult kort för. Och det har väl snackats lite grann om det, inte jättemycket, men hade väl kunnat bli rött, absolut. Han träffar med dobbarna, men han så är det ju. Han är lite vårdslös, kan man säga, och McTominay också, det får man faktiskt tillstå, så att det finns väl en sanning i det.
Det finns ju många sådana, det finns ju en skicklighet i att undvika de röda korten också. Titta på, Diego Costa gick väl hela sin Chelsea-period utan att ta ett rött, till exempel. Ja, vilket är skickligt i sig nästan faktiskt, tycker jag också. Att alltid ligga på en sån gräns och i princip förtjäna rött i varje match, men ändå komma undan utan att ta det. De absolut skickligaste, alltså hårdföra spelarna, är ju bra på att inte kliva över den här röda kortgränsen också, även om det kan diskuteras ibland. Richarlison är faktiskt en annan spelare som man kan lyfta, som vi ändå pratat om idag, som har legat, han har ju, tar ju för sig röda ibland också, men han har ju legat på gränsen.
Ja, jag tänkte precis säga det, han har väl,
han är inte lika bra på att inte passera gränsen.
Nej. Vi har fått en fråga här från Thomas. Han skriver: vem har varit säsongens bästa tacklare under Premier League denna säsong? Nu menar jag inte sett till statistik, utan snarare elegans och stilistik. Jag är mer den bästa tacklaren i ligan egentligen.
Är det Granit Xhaka?
Nej, det är det verkligen inte.
Bra fråga. Alltså Thiago Silva har ju en otrolig elegans över sig i varje aktion han gör, men om han är bäst i ligan på det vet jag inte.
Han kan ju vara, men sen så jag vet inte just glidtacklingar.
Van Dijk alltså, behöver ju sälja en glidtackla om vi säger så.
Han måste ställa sig framför.
Ja, det är också så här att,
Vet ni hur många frisparkar eller straffar som Van Dijk har orsakat den här säsongen?
Det är nog inte många.
Alltså, hur många fouls? Då tänker vi på en hel säsong och han är sist i mittback. Mm.
Tre.
Nej, han har faktiskt, det är tre gula kort har han på säsongen. Han har alltså orsakat 9 frisparkar den här säsongen.
Just det, för jag minns ju den i mötet med City när han fäller Kevin De Bruyne och sen så reser sig De Bruyne upp och kör en fistbump med Van Dijk för han bara good choice liksom, ja, att sänka mig där.
Ja men sluta, det är därför man inte vill ha Liverpool City en Champions League. Nej, de är ju, för glatt.
De är ju vänner ju, alltså jo. Utanför planen.
Jo, men det känns som att alla är det från de två lagen. Det blir för kamratligt på något sätt för att vara
Nej, det är greatest rivalry of all time.
Vänta tills Raheem Sterling har bollen nästa gång på Anfield så
smäller.
Så kommer du höra att det inte är helt frid och fröjd lagen
emellan. Nej, men alltså grejen med Van Dijk som det är med just att han glidtacklar ju aldrig, men det är också det gamla italienska talesättet att om du går in i en glidtackling då har du hamnat fel från första början. Mm. Och där personifierar ju Van Dijk väldigt mycket med att han står ju så pass rätt i så många situationer så att han behöver ju aldrig göra den typen av riskabla tacklingar. Det är ju en extrem styrka i sig.
Mm. Ja, så är det verkligen. Men estetiskt, jag kan tycka att Thiago Alcantara har ibland väldigt estetiska glidtacklingar. Han är ju bra på det här med att så här, få med sig bollen. Att glida och liksom suga in bollen. Han är också väldigt bra på att komma lite för sent och glida,
ja,
och orsaka väldigt mycket farliga frisparkar och dra på sig gula kort. Så att det kan se estetiskt ut, men det är inte alltid speciellt effektivt eller vältajmat.
Nej, man får tänka lite på och klura lite på den.
Ja. Theo Baltor skriver Arsenal redan matematiskt klara för Europaspel nästa säsong. Redan det är väl en lyckad sådan. Ja, det är ju ett steg framåt, för det hade man ju inte den här säsongen. Men det ska ju till Champions League-spel för att det ska räknas som en riktigt lyckad säsong.
Är det fortfarande det bästa som har hänt Tottenham att de blev uteslutna ur Conference League? Det var ju liksom nästan som en alltså, det var nästan skönt att komma ur det där liksom, utan att man förmjukades för mycket, så att säga.
Förmjukades av att tillhöra den turneringen, tänker du, eller?
Nej, men vadå? Det är ju slöseri med matcher bara, att man ska slita ut sig i den turneringen som
jo, men
knappt gäller någonting. Då var det väl bättre att uteslutas?
Ja, det håller jag med om. Det håller jag helt med om. I alla fall för där Tottenham är just nu, att bara få en Europa-fri säsong där man kan, alltså, köra på med ligan och fokusera fullt och bygga upp en form och faktiskt vara med och slåss som CL. Absolut.
Jag tror det är mycket därför Arsenal faktiskt är med i racet också, att de ju bara har haft ligan att fokusera på. Mm. Jag tror det har varit ganska tacksamt för dem nu när de har försökt få ihop alla sina nya unga spelare och sådär. Det kan ju ha varit positivt för deras del.
Mm. Jag har fått en fråga här från Freddan. Vi kan väl avrunda med den. Tror ni att James Garner kan ta en plats i truppen i Manchester United nästa säsong?
Såg ju honom för ett par veckor sedan live. När jag var i Luton och var på Luton Forest då, såklart.
Mm.
Och ja, men han var faktiskt, han ser ändå lite spännande ut. Tycker ändå att han har ju tagit kliv den här säsongen. Och det är ju det man vill när man lånar ut spelare på det sättet ju. Så att jag skulle inte förvåna mig om Erik Ten Hag i alla fall tar sig en titt på honom. Han är ju duktig på att utveckla unga spelare. Jag är ju jättespänd på att se vad som kommer att ske med den truppen och vilka han kommer att behålla och vilka han kommer att kasta. För att just nu känns det inte som att någon vet riktigt alls vad som kommer att hända. Inte ens med Ronaldo. Vem vet, han kanske blir en nyckelspelare i Ten Hags Man United. Mm.
Men det är väl absolut inte otänkbart att han tillhör truppen, med tanke på att de kommer ju garanterat bli av med en hel del spelare som har utgående avtal. Alltså Pogba, Cavani, Lingard, Mata, Matic. Och sen kan man ju räkna med att de kommer sälja en handfull spelare också. Då är det ändå, säg att det är en 10-11 platser i truppen som du måste fylla. Kan nog räkna med att de inte kommer göra 10 värvningar, för de pengarna finns inte om de ska värva rätt spelare och liksom tillräckligt bra spelare. Så att då kommer det ju behöva fylla på också underifrån, och då är väl Garner ett utmärkt komplement att ha i en trupp. Att använda i kupperna, använda som backup och så vidare till nästa säsong om han accepterar en sån roll. Så att det ser inte som alls som otänkbart att han tillhör truppen.
Och jag menar, tar man dessutom in en säg en Declan Rice eller en defensiv mittfältare av
jag tror inte han vill det själv alltså.
Inte i den här säsongen. Alltså med när de inte möjligtvis till nästa om man fortfarande är kvar i West Ham.
Jag tror inte att han personligen vill gå till Man United. Jag tror att han har siktet inställt på Chelsea och det är dit han hoppas gå. Är man uppvuxen i Ham, som han är, ett stenkast ifrån där jag faktiskt befinner mig just nu, så då är man inte jättesugen på att gå till United. Jag lite grann som i, nej, det är värre i Calvin Phillips-fallet, för att han har ju en, ja, det tillhör ju en klubb som, eller kommer från ett område där man hatar Man United ännu mer, men jag tror ändå att sånt, vissa spelare bryr sig mer om sånt än andra, och jag tror att Declan Rice är en av dem som faktiskt bryr sig om klubbsympatier ändå, någonstans.
Jag ser ju mer troligt att Calvin Phillips hamnar i United i sommaren än Rice, om vi säger så. Men det är också...
ja, men det tror inte jag däremot. Jag tror
att... Du tror att det är helt kört? Alltså baserar det på att alltså, flytten Leeds till United, absolut den är kontroversiell, men det är också en flytt vi har sett hända förut i ett läge där Leeds var en betydligt starkare klubb. Om man tittar på början 2000-talet med liksom Alan Smith, Rio Ferdinand och så vidare. Den flytten har gjorts förr. I dagsläget för Calvin Phillips så kan det vara skillnaden mellan att spela i, ja, nu vet jag inte om Leeds,
Championship.
Ja, om det skulle gå illa för Leeds att de åker ner i Championship, att gå till United, då tror det borde ändå vara svårt att tacka nej till det, för det är väl United som är de som är ganska tydligast intresserade av Calvin Phillips, om man tar då toppklubbarna i England.
Ja, alltså det är ju mycket möjligt, men som sagt, alltså det intrycket man får av Phillips, det är att han, sånt där spelar roll för honom.
Mm.
På ett sätt som det kanske inte gjorde för andra spelare tidigare som har gjort samma övergång. Så att det får man ju att tro att det inte kommer att ske. Men ja, man vet aldrig med den här världen.
Nej, min tanke med det var ju framförallt att James Garner skulle vara en väldigt bra understudy till en färdig defensiv mittfältare från den liksom högsta nivån, någon som skulle kunna gå in och avlasta, spela, du vet, spela vissa matcher, spela cupmatcher, mycket sånt där, och utvecklas till att bli den. Jag menar, han har ganska fina egenskaper av det jag har sett. James Garner, han har ju 8 assist för Forest under den här säsongen från sin ganska defensiva utgångsposition. Ska väl säga så att James Garner själv är från Liverpool av alla ställen, eller ja, från Birkenhead som ligger precis i den där själva ön utanför. Så fick jag klämt in det också. Hörde ni, vi har en fascinerande vecka framöver. Manchester United Brentford kanske inte är det mest spännande, men jag kommer kolla på den ikväll i alla fall. Sen har vi Champions League och Europa League-returer. Och sen en vecka då med fortsatt dramatik runt sträcken, det ser vi fram emot. CD-podden kommer dyka upp här i flödet någon gång under veckan, och från Sportbladets Premier League-podd så säger vi på återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.